Hej och välkomna till Land Lantbruks podcast. Det här är avsnitt 2 med mig Camilla Olsson.
Och med mig Anna Nilsson.
För några veckor sedan så lanserade vi det allra första avsnittet och nu är vi alltså tillbaka. Vad har hänt sen sist då? Jo, vi har lanserat podden i våra tidningar, Land Lantbruk och Skogsland. Och på webben såklart. Och det här har vi också firat med bondkakor. En annan sak som är högaktuell och kanske det som alla pratar om är ju vårbruket. Och vad är det som händer där egentligen, Anna?
Ja, våren har ju verkligen tvekat i år, men nu börjar det komma igång på riktigt. Vårtecknarna börjar dugga in och även rapporterna runt om i landet. Och man kan väl säga att tjäle är ordet på alla läppar, eller tjällossning som aldrig kom. Och jag var nere i västra Skåne i början på april och då var det en lantbrukare där som redan var färdigsådd. Han har sått nästan all sin vårsådd på tjälen. Däremot så dröjde det länge innan snön smälte i östra Skåne där de nu håller på att så. Och även i Halland, Kalmar och Skaraborg har bönderna sått på tjäle.
Men vad menas egentligen med tjälsådd då?
Jo, det är perfekt när det går eftersom tjälen fortfarande sitter i marken och bär maskinerna. Och det gör att det inte blir några körskador eller markpackning. Och på andra ställen, där är det värre, för som i Östergötland där många inte hann plöja höstas på grund av det okänliga vädret. Och det var till och med en bonde som tröskade åkerbönor i april. Och det kommer bli extra intensivt för östgötabönderna i år för att hinna med ett ovanligt stort vårbruk på en extra kort tid nu när våren har tvekat. Och samma gäller det för bönderna i Mälardalen. I Skaraborg så har våren varit kall och blåsig och bönderna kommer att få köra upp många höstgrödor och så om igen.
Är det här sent på året?
Ja, det vill bli det nu. Allt i naturen är sent och det känns som att det bästa kommer att explodera på en gång. Men inget år är det andra likt.
Det är verkligen sant. Men vi vill gärna ha rapporter från dig där ute som sitter och lyssnar på det här. Hur går det med vårbruket hos dig? Skicka gärna in bilder och berätta för oss. Vår mailadress är landlantbruk@lrfmedia.lrf.se eller twittra till oss med hashtaggen LLantbruk. Då går vi vidare, för det här avsnittet det ska handla om gymnasieungdomar som kämpar för mjölkbönders överlevnad, hur hundar kan vara till hjälp för mjölk- och nötköttsproducenter och det här. Och naturligtvis träffar vi också veckans bonde. Men vi ska börja med mjölkböndernas situation. Under förra året och det här året har vi kunnat se hur lokala initiativ har tagits för att förbättra mjölkbönders situation. I Jämtland skapades kampanjen Mjölk är tjockare än vatten och ICA-handlare höjde lokalt mjölkpriset och gav de extra pengarna direkt till mjölkbönderna.
Ja, och samma spår är ett gäng gymnasieungdomar på Gotland inne på. De har startat ett så kallat UF-företag, alltså ett företag som de startat som en del av sitt skolarbete för att få gotländska mjölkbönder på bättre fötter. Företaget som heter Lite snällare mjölk har skapat ett band som ska sättas runt tomma mjölkförpackningar. Förutom att platta till sopberget drar de även in pengar genom försäljning av bandet. Affärsidén är helt enkelt att uppmärksamma konsumenterna på böndernas svåra situation samtidigt som landsbygden hålls levande. Det säger Linnea Gam, en av grundarna till företaget.
Det var så att vi såg en artikel i somras där det var mycket skriverier om hur mjölkbönderna hade det och att det var ett stort problem. Så vi såg ett behov och försökte lösa det med tanke på att vi ändå brinner så mycket för Gotlands landsbygd.
Vad har ni haft för aktiviteter i ert företag?
Det vi gjort är att skapat ett band som vi säljer i ICA-butiker i Visby som kostar 2 kronor. Och det går dels att använda för att packa mjölkpaketet. Och då går de här pengarna sen så att det kan stödja landsbygden.
På vilket sätt kommer de här pengarna att stödja landsbygden?
Vi har ett samarbete med LRF och då kommer de ta emot pengarna som sen skickar vidare till skolkontakten som visar upp landsbygden och gårdar för barn så de får se hur det går till att sköta en gård.
Och hur mycket pengar har kommit in hittills?
Vi har fått in runt 2000 genom att sälja band, men sen har vi även haft lite så här kladdkakeförsäljning och sånt på julmarknaden så att vi ligger väl lite över 2000 kronor ungefär.
Vad är er förhoppning att det kvarstående intrycket av ert företag ska bli?
Vi hoppas helt enkelt på att konsumenterna har fått upp ögonen. För att om trenden fortsätter så här att mjölkpriset är så lågt så kommer vi inte ha kvar gotländsk mjölk längre. Så att vi hoppas på att folk ska inse det och kämpa också för att de vill ha kvar det. Så att det inte bara blir annan mjölk.
Har ni fått några sådana reaktioner från folk som ni har mött i affären? Och så?
Vi, just från folkaffären har vi kanske fått att det är mest en bra grej vi gör. Men det vi har fokuserat på är att få ungdomar att öppna ögonen. För de har inte haft riktigt koll på hur situationen ser ut. Och de har trott att allting har varit bra. När inte riktigt det stämmer. Så att de har väl fått upp ögonen mer lite för hur det ser ut faktiskt.
Kan du berätta lite om de reaktionerna?
Nej, men det är mest varit liksom att, oj, är det så dåligt verkligen? För de har liksom trott att det flyttar på som vanligt och att det går väl bra att vara mjölkbonde och det kommer alltid vara gotlandsmjölk. Men fortsätter det så här så kommer de inte få dricka det längre och det har de inte riktigt insett. De har väl mest varit förvånade över det.
Och hur har ni gjort för att nå just ungdomar?
Vi jobbar mycket på Facebook och sådana sociala medier där, där de är. Där, liksom, det är där ungdomar hänger idag, ska man säga. Men... Så att det är mest där vi har jobbat helt enkelt. Och sen så är vi ungdomar själva, så vi har ju lite den kretsen.
Tror ni att fler ungdomar har fått upp ögonen för situationen för mjölkbönderna? Och tror ni att de på något sätt kommer att engagera sig i situationen på grund av ert företag?
Nu hoppas man ju att det har blivit någon form av, liksom, att det har hänt någonting. Sen så kan man ju inte lova att det blir en jättestor effekt av det hela. Men vi hoppas att det har gjort någonting. Och vi vet ju att några har ju i alla fall fått upp ögonen som vi har pratat med. Liksom. Och många säger att det är en bra grej. Så att jag tror ju ändå att det har hänt någonting. Det hoppas jag. Men sen så gick vi in med inställningen att vi kommer inte kunna göra underverk. Men man kan alltid göra någonting.
Det sa alltså Linnea Gam på UF-företaget Lite snällare mjölk. Reporter var Linda Grimstedt.
Nu är det dags för svenska nyheter i korthet. Efter hästköttsskandalen föreslås nu hästslakten i Sverige öka för att fler hästar ska kunna bli livsmedel. De slutsatserna kommer från projektet Hästliv som har drivits av hästnäringens nationella stiftelse HNS. Idag blir knappt en tredjedel av de hästar som avlivas i Sverige livsmedel och eftersom det finns en högre efterfrågan på hästkött leder det här till import. Slutsatserna i projektet pekar på att fler hästägare bör avliva hästen på ett slakteri samtidigt som hanteringen av hästpass bör bli bättre så att fler hästar kan komma i fråga som livsmedel.
Vi fortsätter till skogen. Med ett anpassat skogsbruk kan skogen brukas och fornlämningar samtidigt bevaras. Det har varit huvudtemat i LIDE-projektet Skogens kulturarv, fokus på fossilåker. Det avslutas nu i maj och där har Länsstyrelsen i Kronoberg, Skogsstyrelsen och Skogsnäringen tillsammans samverkat kring utbildningar. Nu vill de hitta former för en mer varaktig samverkan kring kunskapsförmedling om kulturmiljöhänsyn i skogsbruket.
Och vi håller oss kvar vid marker. För lantbrukare som håller betesmarker och slåtterängar öppna kan räkna med extra pengar. 10 miljoner euro extra kan de få. Och villkoret är att man ska ha haft stödrätter för minst 4 hektar sista dag för sammansökan 2013 och att man har betesmark eller slåtteräng som har varit godkända för gårdstöd i sammansökan 2012. Enligt Jordbruksverket handlar det om 15-25 euro per hektar beroende på hur många lantbrukare som uppfyller kraven. Tidigare så nämnde vi ju projektet Mjölk är tjockare än vatten där bland annat graffiti målades på ensilagebalar för att uppmärksamma det låga mjölkpriset. Och ett annat exempel på att hitta nya vägar för att närma sig konsumenter och producenter är Torstas tackor. I Jämtland har projektet Hyr en tacka blivit en succé knappt innan den startade. Vi träffade Nils Hultin som är affärsutvecklare på Torsta AB i Ås. Och nu ska vi till ett bräkigt Jämtland.
Alltså själva projektet är ju så att vi erbjuder människor, familjer att hyra en tacka under ett år. Och då betalar man 5-6 000 kronor, vill säga 5 990 kronor för det för ett år. Och då får man det som tackan avkastar. Nämligen kött, 5 kilo kött och man får ett skinn, ett lammskinn, ett korrekt lammskinn och man får... garn, 2 kilo garn som vi kan tack vare att vi har det här spinneriet minimillen i Ullforum så kan vi även processa fram ullen till garn. det är grundidén om att säga att man betalar för skötseln. Man hyr en tacka och betalar för skötseln under ett år. Och då får man den avkastning som tackan ger.
Er tanke är att det här ska föra producenten närmare konsumenten?
Ja, precis. Det är grejen. Att försöka skära i mellanleden så att säga. Det är ju så att det blir inte så att säga, köttet blir inte speciellt mycket dyrare. Eller det blir inte dyrare på det här sättet tack vare att vi har en direktkontakt mellan oss som producerar och konsumenten som köper. Så att
ja, och det har varit en rykande åtgång på att hyra tackor.
Ja, det var roligt. Vi gick ut på Facebook för mindre än en vecka sedan. Och det åkte runt där på Facebook och spred sig ganska fort. Och då hade vi har 20 tackor totalt. Och jag tror att det gick 6-7 tackor på en gång under helgen. Och sen tickade på med fler och fler gilla. Och sen hade vi en presskonferens på onsdagen och det kom i radion, i Jämtlandsradion. Och nu då det är fredag morgon så är alla 20 tecknade.
Ja, så det är på mindre än en vecka så är 20 tackor uthyrda.
Ja, precis.
Mm. Och det är en speciell ras också.
Ja, det är en väldigt speciell ras. Det är Jämtlandsfåret. Det är ett får som vi har tagit fram i ett projekt, i ett tidigt projekt. Eller vi har egentligen jobbat med fåret länge. Först i ett Ulrika-projekt och sen i Ulforum-projektet. Och det är alltså en korsningsprodukt utav Sveafåret som vi hade här i Jämtland tidigare. Som i sig är en korsningsprodukt utav finull och texel. Och sen har vi korsat in merino-baggar. Och även importerat merino-sperma. Men fått fram då ett får som fungerar väldigt bra. Bra modersegenskaper, lugnt och fint och har en väldigt bra ull som ligger under 22 my i fibertjocklek.
Vad innebär det?
Ja, det innebär ju att man kan ha det direkt mot hud. Det kan aldrig sticka så att säga. Det är de här grövre hårstråna som kan finnas i ullen. Det är de som sticker och som man känner obehaget av. Men de här är så mjuka så att Man det är mjukt ända in på bara kroppen.
Ja. Kan du beskriva hur de ser ut? Nu har vi en tacka här framför oss.
Ja, de ser ut som en tacka gör mest. Det är en medelstort får. Och det är ju det utmärkande är väl att det är väldigt mycket skinn på en. Det är som merino, att det är väldigt mycket skinn och det är många hårsäckar. Så att det är väldigt, väldigt mycket ull på en.
Det sa alltså Nils Hultin, verksamhetsutvecklare och lärare på Torsta AB i Ås utanför Östersund. Där man alltså kan hyra en tacka och då får köttet, ett lammskinn och garn från tackan. Reporter var Anna Nilsson.
Från jämtländska får till en annan fråga om djuruppfödning när det nu är dags för utländska nyheter i korthet. EU skärper kraven på medlemsländerna när det gäller uppföljning av hur djurtransportsreglerna efterlevs i verkligheten. Med nya gemensamma rutiner ska länderna rapportera vilka inspektioner som görs, vilka regelbrott som avslöjas och hur de ska åtgärdas. EU-kommissionen vill på detta sätt få en tydligare bild av hur djurtransporterna går till och hur de kan förbättras. En skärpning av reglerna. De nya reglerna innebär bland annat att transporter högst får pågå i 8 timmar, något som fortfarande anses kontroversiellt i en del länder.
Och vi stannar kvar i EU. Hästköttskandalen rullar vidare på Irland där köttfusket avslöjades i januari i år. Europas största exportör av nötkött, företaget ABP, drar sig nu ur den irländska marknaden för hamburgare till följd av skandalen. Företaget säljer anläggningen Silvercrest som har varit stängd sedan det avslöjades att burgare innehöll så mycket som 30% hästkött. Både företaget Tesco och Burger King deklarerade att de aldrig mer tänkte köpa produkter från Silvercrest.
Till Nya Zeeland där skogsmark blir jordbruksmark och framförallt betesmark för mjölkkor. Sedan priset på utsläppsrätter störtdykt bryr sig skogsägarna inte längre om att avstå från avverkning längre. En undersökning visar att skogsägarna har för avsikt att avskoga sammanlagt 62 000 hektar fram till 2020. Den förra undersökningen med dåvarande pris på utsläppsrätter visade planer på att avskoga 17 000 hektar.
Att hunden är människans bästa vän har ju varit känt sedan länge. Hundar används flitigt på gårdarna för vall, jakt och vakt bland annat. Och de har ju också en fantastisk nos. Inte bara kantareller kan hittas utan även kor som är i brunst. Vi ska tillbaka till Jämtland och närmare bestämt till den lilla byn Kälarne där Kim Salomonsson driver hundskolan Nordiska hund. Hon har varit med i ett unikt forskningsprojekt som kan spara både tid och pengar för mjölk- och köttbönderna.
Hon är ju bara projekthund och så hon kommer inte jobba ute bland kor själv. Däremot är ju målet att hundar ska kunna söka och markera när kor är i brunst för att veta när man ska sätta in insemination eller inseminering.
Men ni övar inte på kor utan ni övar på prover från korna?
Ja, på peddar som man har peddat korna med antingen vaginalt eller i saliv. Och då använder man brunst, eller peddar från brunst när, som rätt och så peddar från när korna inte är brunst som fel.
Och en pad är en bomulls...
En bomullspad eller en kompress eller någonting.
Mm. Och, då, och nu står vi här vid en specialsökmaskin.
Mm.
Kan du beskriva hur den ser ut?
Det är en plattform som det sitter en spak på och en skena. På skenan så sitter 7 olika burkar, varav en är rätt, den burken i mitten. Och så är det 6 stycken störningsburkar. Ovanpå skenan så finns det en... vad ska jag säga... En ramp där det bara är 4 hål så hunden har alltid 4 prover att lukta på. Varav 1 prov alltid är rätt. När hunden markerar på rätt så får den klick och godis. Och sen så när hunden tar godisen så flyttar man på burkarna igen så den får ny sökomgång.
Så det blir alltid, det får ingen bestraffning om den gör fel?
Nej, den får bara fortsätta lukta. Och så fort den luktar på rätt burk så får den belöning.
När hunden har lärt sig att markera, brunsten. Då lägger ni även till störningsdofter.
Mm.
Och det kan vara gödsel och kodoft och liknande.
Ja, vi brukar alltid ta likadana vaginala prov eller salivprov. Fast från en ko som inte är brunst. Och när de kan det så kan vi ta annat, gödsel eller allt annat som kan vara störigt för hunden. Så att man ska få bort intresse för de andra sakerna. Så den bara ska vara intresserad av att söka brunst.
Och vad är det för nytta för lantbrukarna?
Framförallt utomlands där man har väldigt stora stallar och lagårdar så kostar det väldigt mycket tid och pengar om en människa ska gå och titta på korna. För en människa kan också se om en ko är i brunst eller inte. Men det tar så väldigt lång tid och det kostar pengar för att ha en människa som bara går runt och tittar på kor.
Mm.
Kan man istället skicka hunden som både är snabbare och effektivare så kommer man tjäna en del pengar.
Mm. Nu ska vi få se här då när Bambi tränar.
Mm. Lefa.
Hon har markerat att hon klickar godis.
Och då luktar hon på alla 4 burkarna och sen när hon markerar vid rätt, när hon hamnar vid rätt burk, då stannar hon.
Mm. Från början så klickar jag direkt när hon hamnar vid rätt burk. Och på så vis så lär hon sig att det är den burken, den doften som ger belöningen. Så nu kan jag vänta ut när lite mera. Och då kommer hon stanna några sekunder på den burken. Och får klick och godis. Och så flyttar jag på burkarna. Färdig. Ja.
Där hörde vi alltså Kim Salomonsson och hunden Bambi. Kim Salomonsson driver hundskolan Nordiska hund i jämtländska Kälarne. Reporter var Anna Nilsson. Och vi stannar kvar i skogarna, men vi ska flytta oss lite längre söderut. För nu är det dags för veckans bonde.
Ja, hej. Det är Mats på höjden här. Jag känner oss nere i Småland, Smålands Stenar.
Ja, och vad händer hos dig just nu?
Ja, jag jobbar ju i våra egna skogar. Vi har 2 gårdar här med vår målsättning att vi ska ha mångfald och riskspridning av träslag och olika system så att... Nu håller jag på att avsluta vinterns miljöhuggning med och lämnat ut med ATV. Har ni en massa träd och buskar med vägar och med sjöar och åar här. Så vi återställer landskapet här i byn nu på våra 2 gårdar.
Och det är en del av arbetet efter gudrunstormarna?
Ja, nästa år så räknar jag med som självverksam och vara klar efter Gudrun och persormarna här. Så att nu har jag kommit ut i byn liksom och återställer landskapet här. Vi hittade ett flygfoto från 1955 och var öppet och ljus här. Och för de här 50 åren så har det vuxit igen mycket och nu har vi fixat till det i vinter. Så det är fantastiskt att se.
Mm. Härligt. Och du har även utvecklat en egen maskin.
Ja, jag har ju jobbat nu i 5, 4, 5, 6 år med min kanam fyrhjuling, en rejäl sak. Och sen har jag byggt en egen lönningsvagn som våra grannar hade upp till Mats från Lata nu när jag tog pension här. Så jag lönnar ut helstammar och virke så jag slipper bära och slita. Och det fungerar jättebra.
Ja, men vad bra. Ja, men då kan du jobba många år till.
Jajamän, och lätt att hoppa på liksom, och åka med fyrhjuling och ha med sig grejer och ryggsäck och fika och så.
Härligt. Och vad önskar du dig allra mest just nu?
Ja, just nu väntar jag ju faktiskt på Elmia Wood här i början på juni. För det är ju en kanonmässa för oss och hela världens skogsfolk och miljöfolk. Med både stora och små maskiner. Och man träffar ju folk där liksom som man möter kollegor och kan utbyta tankar och idéer.
Sa alltså skogsbonden Mats Helge. Reporter var Anna Nilsson.
Ja, det var allt för den här gången. Vi finns på Instagram och där kan du se bilder från våra inspelningar och intervjuer. Sök på Land Lantbruk så hittar du oss där. På Facebook kan du följa med oss bakom kulisserna och även där heter vi Land Lantbruk. På Twitter kan du nå oss via hashtaggen LLantbruk. Och vill du även mejla till oss, gör det på landlantbruk@lrfmedia.lrf.se. Och vi vill gärna höra vad ni tycker om den här podcasten.
Ännu fler lantbruks- och skogsnyheter hittar du på lantbruk.com och i tidningarna Land, Lantbruk och Skogsland.